Jämtopia som presenteras av Peak Innovation i samarbete med Poddverandan. Podden finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen. Vi ska prata i det här avsnittet om att digitalisering och grön omställning faktiskt går hand i hand och hur företag i våran region Jämtland Härjedalen kan få stöd, hjälp och ännu mer kunskaper för att klara av att göra sin resa med omställningståget. Och det här sker med stöd av Peak Innovation. Våra gäster är Christian Bremer som leder ett projekt där Peak Innovation efterlyser 130 företag i vår region som vill vara med för att få möjlighet att göra sin digitala och gröna omställning. Där digitala innovationer eller lösningar ska leda till klimatnyttan och ändå skapa nya affärer för företaget. Och så har vi Louise Mattsson som är experten på cirkulära lösningar. Hon jobbar i sitt egna företag Symbios Sweden. Men vad gör då Louise? Vi börjar där.
Jag räknar på rester, alltså alla rester i samhället och vad det betyder i pengar som man kan spara.
Jaha, både spara, kan man göra nya affärer på dem också?
Exakt.
Ja, så, och det innefattar alla typer av rester som kommer från all form av produktion eller tjänster? Eller?
Ja, jag räknar med allt. Ja. Ja.
Okej. Okay. Vad spännande det låter. Det låter som också något som inte är så vanligt.
Nej, men precis. Det är, jag är väl ganska ny i branschen med det. Jag tror det poppar upp flera företag också som gör samma som jag. Men... Nej, det finns mycket att göra där ute och särskilt nu när många ska göra den här cirkulära omställningen är på tapeten.
Det är det du ska kretsa rätt mycket kring i det här avsnittet i Jämtopia, det cirkulära. För Christian Bremer, du håller på med ett speciellt projekt som heter...
Projektet heter Twin Peak.
Ja.
Och det handlar om att hjälpa företag främst i länet att göra en omställning till cirkulär ekonomi och med hjälp av digitalisering specifikt där vi ser att det finns mycket möjligheter.
Så ska digitaliseringen gå hand i hand med den gröna omställningen, kan man säga så?
Ja, precis. Det finns ju många intressanta exempel när digitalisering verkligen kan hjälpa att göra den omställningen. Men också tvärtom att när vi digitaliserar så ska också den vara grön.
Ja, ah, okej. Okay. Så att, är det villkoret av varandra i ditt projekt där du håller på att jobba med?
Ja, vi ser det mer som en möjlighet att båda kan liksom förstärka varandra. Huvudmålet är ju cirkularitet, att nå det i slutändan. Så att, men ofta finns ju digitalisering alltid med på ett eller annat sätt.
Ja. Jag tycker det är bra att vi nämner det här ordet cirkularitet rätt ofta så att det sätter sig ordentligt. För att vad jag förstår, Christian, så är liksom mognaden bland de företag som finns i Jämtland och kunskaperna kring de här frågorna inte särskilt höga. Och det vill ni ändra på?
Ja, vi tror att det är många som känner till det här. Många känner till att vi behöver göra en omställning. Sen exakt cirkularitet, vad det innebär, där ser vi att det finns saker som vi vill göra för att lyfta kunskapen och också visa på olika möjligheter för hur man gör det på ett bra sätt.
Louise, du får gärna fylla på.
Ja, men jag tänker när jag jobbar om det här, då pratar jag mycket om cirkulära affärsmodeller. Så ni kanske kommer utgå ifrån business model, circular business model canvas bland annat. Och när jag tittar på cirkulära affärsmodeller så är det mycket att hur ska vi digitalisera det här? Kan vi skapa nya plattformar? Kan kommunikationen bli bättre mellan företagen? Och det kan handla om både inköp eller allt som går ut i verksamheten, lika väl som det som går in. Så brukar jag jobba i alla fall. Att man ofta kollar på vilka digitala lösningar passar det här företaget. Eller hur ska vi samla företagen i en digital lösning?
Ja, precis. Nej, men det... Vi försöker ju titta på, ja men just det här med resurser är ju en stor del. Vi har ju ändligt med resurser i världen och vi försöker nyttja dem vi har på bästa sätt. Och då är det ju eftersträvansvärt att försöka cirkulera de som redan är i rörelse på ett bra sätt. Och se till att vi inte slänger saker i onödan. Så vi minimerar avfall och vi försöker och använda energi på ett bra sätt.
I avfall, om jag förstår det riktigt, så, det kanske är fel att kalla det avfall, men en restprodukt är ju också det som brukar kallas spillvärme, eller att det finns energi kvar till följd av någon form av produktion eller sådär. Louise, jag vet att du har tittat rätt mycket på sådana saker.
Ja, men precis. Jag har det mesta delen i den forskningen jag gjorde vid RISE i Luleå på datacenterforskningen där, så kollar vi på spillvärme till växthus bland annat. Och där gick vi vidare sen med att bygga, de har byggt ett växthus då i Boden till ett av datacentrerna där. Men ja, som du sa, så är det ju inte bara själva, det är ju värme, det är ju spill överallt. Det är ju allt som går, ja men i princip från vagga till graven. Det är ju mycket sådana affärsprinciper idag. Det är ju en rak modell, och nu ska vi få det från vagga till vagga. Vi måste ju hela tiden ge nytt liv till de här produkterna och resterna. Och inte bara avfall eller restspill, men också då kompetens och de tjänster man kan som finns tillgängliga. Man kan göra lite olika kartläggningar inom, om man kan kalla rest för en kompetens eller tvärtom. Så.
Jag tycker du säger det bra, vagga till vagga istället för vagga till...
Till graven.
Ja, soptippen.
Ja,
eller
visst.
Att gömma undan det där.
Ja, men det mesta hamnar ju antingen på soptippen, eller om vi ska titta på återvinningen. Och, ja, men hur ser systemet ut egentligen? Mm. Har vi ett smart system? Vi måste ju ifrågasätta det vi har och se hur vi kan justera det. Och få vinsterna att stanna i länet och inte bara skicka ut dem. För ofta är det ju så att vi är väldigt bra på primärproduktion i Jämtland. Så.
Men vi kan bli bättre på, företagen och entreprenörerna kan bli bättre på vagga till vagga.
Ja, men exakt, för jag tror att man kanske inte heller ser värdet, man vet inte vad det betyder i pengar, all den här ja, men är det, har vi möjlighet att göra mera matjord, eller ska vi producera mera fisk, och hur ska det se ut, ska vi ha storskaligt, småskaligt, ja, så att det är, det är väldigt brett på hur vi kan titta på det här.
Christian, i projektet då, Twin Peak, vad är det ni kommer att göra? Hur kommer det gå till för att hjälpa företagen i länet att köra på med den digitala och den gröna omställningen?
Ja, det vi vill göra initialt är ju att ja, men vi vill få kontakt med bolag eller företag som har ett intresse av att ta ett steg inom ja, men cirkulär ekonomi eller cirkulär omställning, och försöka förstå, har de redan påbörjat någonting som kanske har stannat upp av något skäl, och kan vi hjälpa dem att ta nästa steg genom att koppla på nya resurser? Eller är det mer ett, att det finns ett generellt intresse att ta ett första steg, och då gör vi tillsammans en analys för att titta på vilka möjligheter finns för just det här företaget. Och sen utefter det koppla på resurser för att ta steget framåt. Då.
Man kan ju tänka sig att många företag tänker tanken, eller att man som entreprenör slås av att det här borde vi göra, men man mäktar inte mer. För att ett, man förstår inte vad man behöver göra. Två, man har inte tiden. Tre, man har inte resurserna heller. Och då blir det till slut ingenting. Men vad är det då Peak Innovation kan liksom kliva in här på den här arenan och göra egentligen för de här företagen?
Ja, nej, men det är precis som du säger, att ofta har man inte riktigt tiden att ta tag i det, och då vill vi vara lite aktiva. Såklart inte tvinga på något företag någonting, men visa på möjligheterna som finns och försöka göra det i liksom en effektiv kommunikation med de här företagen. För det är väldigt tidskrävande att själva som ja, men anställd eller att man jobbar på ett företag att söka upp den här informationen och hitta vilka stöd som finns, och där vill vi vara en hjälpande hand då och coacha dem till rätt ställe.
Ja, fast när jag läser på er hemsida så känns det mer som att ni vill liksom ta tag i taktpinnen ordentligt och liksom få lite driv på de här frågorna.
Ja, nej, men så
jag tycker
är
du är lite blygsam.
Ja. Nej, vi säger att vi behöver ju accelerera den här omställningen.
Ja. För vi vet alla att det är bråttom.
Exakt.
Ja, varenda varningsflagga är ju redan uppe sedan länge. Hur tänker du då att ni ska kunna dra till er de här företagen då, så att de känner att ja, men det här är någonting jag verkligen vill hoppa på. Jag känner drivet av det här, och det här är jag beredd att liksom lägga både mantimmar och egna resurser om det behövs.
Ja,
finns det någon svårighet i det? Man kan ju prata om svårigheter eller så kan man prata om vad som faktiskt är möjligt.
Ja, vi ser ju mycket möjligheter kring den här omställningen om man tänker i stort, för att den händer här och nu, och om vi som företag vill vara, fortsätta att vara konkurrenskraftiga i framtiden, så ser vi att det, ja, men det finns stora vinster om man hoppar på det här tåget.
Ja.
Och börjar omställningsresan redan nu då.
Bra, då är du inne på ett spår som säkert lockar entreprenörer och de som pysslar med affärer och produktioner. För någonstans vill man ju också se någonting på sista raden. Att det blir en schysst siffra, inte en röd utan helst en svart, antar jag. Och om en digital och grön omställning kan hjälpa mig som entreprenör, företagare eller innovatör att skapa fler vinster ekonomiskt, Louise, är det då möjligt?
Ja, absolut. Jag tror att de första frågorna man ska ställa sig är, nu står vi inför den här omställningen, men vad behöver jag? Vad är min plats som företag i samhället? Jag borde göra en riskanalys, jag borde göra en scenarioanalys. Hur blir det om det blir varmare? Hur blir det om det kommer mycket regn? Vad ska jag göra om jag inte kan köpa in mina varor längre? Alla de här krisfrågorna som man nu måste egentligen ta ställning till, för förut innan 2020 var väl ingen som riktigt tänkte så heller innan pandemin.
Mm.
Så. Och sen efter det så tycker jag att man ska inventera och se, ja, men vad är det vi köper in? Finns mina produkter i länet? Vilka kan jag samarbeta med? Alltså koka ner det till, vad har jag och vad har jag över? Och vad är det jag har över som jag kan sälja till någon annan? Är det då spillvärme? Är det då bagerirester? Kanske det, så att man kan knyta an till varandra och skapa ett kretslopp på plats så att det cirkulerar omkring. Så det jag tänker att man måste fråga sig själv som företagare, att hur ska mitt företag se ut framöver? Ska jag bara specialisera mig på en sak eller ska jag grena ut mig? Och liksom istället bli då mångfacetterad egentligen.
Mm. Det är lockande med att kanske få chansen att kunna göra nya affärer med hjälp av det här projektet från Peak Innovation, tänker jag.
Ja, och det finns ju möjligheter. Man ska verkligen se det här som möjligheter. Jag tänker ett annat sätt att, eller kanske ett kompletterande sätt att bli cirkulär på, är att jobba med, vi nämnde innan, cirkulära affärsmodeller och hur man tillhandahåller, om man har en produkt som man kanske tillverkar och säljer, hur man tillhandahåller den till sina kunder. Då finns det ju till exempel möjlighet att man tjänstifierar eller att man hyr ut sin produkt istället för att sälja den.
Okej, så istället för att jag köper en bil så hyr jag den.
Mm.
Förenklat.
Ja, precis. Och det som händer som företagare då, att man får en väldigt nära kontakt med sina kunder, så man kan lära sig av sina kunders beteende, och eftersom man också då hela tiden äger produkten, så ser man hur den utvecklas och kan hela tiden utveckla produkten baserat på hur den slits, eller om man behöver byta delar ofta så kan man ju optimera designen så att det blir enklare att göra.
Mm. I projektet så söker ju ni företagare som gärna vill vara med. Hur många vill ni ska höra av sig? Finns det något tak?
Tak finns det inte på just den biten, utan vi vill gärna ha kontakt med så många som möjligt. Men vi siktar på att ha kontakt med 130 bolag som är intresserade av att...
I regionen här då?
I Jämtlands län, ja.
Mm.
Precis. Som är intresserade av att ta steg inom detta. Ja.
Och kontaktar man dig då, eller går man bara upp på Peak Innovations kontor, eller...
Ja, man får jättegärna kontakta mig, eller så kan man också kika in på en hemsida där det finns ett kontaktformulär där man kan anmäla sitt intresse, och också om man då redan känner till att vi har en utmaning eller en möjlighet som vi vill jobba med, så finns det möjlighet att ange det där också, och sen följer vi upp det därifrån.
Just det, jag har sett det formuläret, och det är jättebra för er som lyssnar och är företagare och vill hoppa på den digitala och gröna omställningen, så är det bara knöla in sig på www och Peak Innovation, ni vet, på internet.se. Om man då kikar, vi har haft kraftiga skyfall, översvämningar, bergskred och ras, till exempel i Åre. Om ni kommer ihåg tv-bilderna, det såg väldigt dramatiskt ut. Det blev också en nationell nyhet. Det är torka, det är försämrade skördar och det är matbrist på sina håll i världen. Det leder till höga priser till exempel. Särskilt kanske på sånt som importeras. En global omställning verkar lysa med sin frånvaro. Vi hade nyss en jättestor klimatförändring klimatkonferens nere i arabvärlden som kanske inte alla var så nöjda med. Följde du den, Louise?
Ja, på håll.
Ja.
Kan man väl säga.
Ja, det var ett ivrigt lobbande från oljeländerna.
Det var det.
Ja, och alla kanske inte var helt jättenöjda eftersom utfasningen av fossilbränslen kom inte liksom med, utan det var någon annan skrivning.
Ja.
Om vi kommer ihåg det rätt. Det är enorma utmaningar, men det är också möjligheter, pratar du om, Christian. Inför liksom hur omvärlden håller på, så pysslar vi här då i lilla Jämtland, i den här regionen, med de här frågorna. Vad tänker du kring det?
Nej, men återigen tänker jag att man ska se det som en möjlighet. Framtiden kommer präglas väldigt mycket av den här hållbarheten, både socialt och ekologiskt eller grönt. Och här har vi ju en möjlighet att liksom alla företag i Jämtland och det näringslivet som vi är, att ta ett steg och ligga före i den här omställningen, vilket skulle möjliggöra för en attraktivare region på sikt, och också som företag återigen en möjlighet att ta man steg inom det här, så kommer vi också få lättare att attrahera kompetens, för att det kommer ställas som krav, tror jag, från framtida arbetstagare.
Mm. Håller du med om det, Louise? Flera värden,
jo,
här, attraktion.
Och... Jag tänker ganska mycket, jag fastnar där med social hållbarhet, för jag tycker nog nästan att det är det viktigaste av alla de här punkterna. Mm. Jag tror det nästan inte spelar någon roll hur många företag som jag intervjuat, så kommer man alltid tillbaka till att man ska ha sin fritid, man ska ha de här naturvärdena, att de inte ska kompromissas bort. Så att även man ska ha sitt jobb och sysselsättning, så får man inte kompromissa bort det som Jämtland Härjedalen ger i form av fiske, natursköna vyer och det som är verkligen unikt här, och varför också det kommer många turister hit. Så just den här sociala hållbarheten är jätteviktig och nästan stödpelaren i den här utvecklingen. Och det är någonting jag tycker att man borde ha mer i åtanke till när man gör förändringar, alltså över hela regionen faktiskt, att kommunerna bör tänka extra på det.
Vad tror du då, Christian, sprunget ur ett sånt här projekt, om man får fart på den digitala och gröna omställningen, hitta nya affärer och så vidare, om man tittar på tillväxtfrågan, är den så attraktiv att vi får inflyttning, ökat skatteunderlag, sådana saker?
Ja, det tror jag absolut. Får vi starka företag i regionen här, så, och vi liksom kan visa att vi är ett steg före, vi är aktiva inom de här frågorna, så tror jag att det kommer fortsätta att attrahera folk hit till regionen, och inte minst med de värdena som vi har idag, som du är inne på, Louise, också med fjällvärden och turism som finns här mycket, och den här hälsan för sig själv som man kan uppleva när man får vara ute i naturen.
Mm. Besöksnäringen är ju en av våra största näringar i den här regionen. Den sysselsätter väl någonstans mellan 7 000 och 8 000 personer och omsätter många, många miljarder. Och även där jobbar man på sina håll med det man själva kallar hållbarhet. Och det handlar mycket om att man får inte slita för mycket på vandringsleder och fjällsluttningar och mycket annat. Och det ska vara liksom hållbart med tanke på att det finns andra kulturer som rör sig i fjällvärlden. Jag tänker på samebyarna och så vidare, så att man kan samsas om det här. Men om man kokar ner det till ditt projekt, Christian, handlar det om hela spektrat då, företagare, eller kan man pinpointa några speciella branscher? Eller?
Ja, i det här initiala läget som vi ändå befinner oss i nu, så riktar vi oss mot alla branscher egentligen, och alla företag som är små eller medelstora bolag är det vi riktar oss mot i länet då, men oavsett bransch så har vi gärna med de företagen.
Det kan ju vara bra att veta om man sitter och lyssnar på det här som företagare, att jag håller ju på med det där kanske inte är så intressant för mig, men det spelar egentligen ingen roll vad man gör.
Nej,
i princip.
Nej, då är det viktigare att man har ett driv och en önskan om att vara med på en sån här omställningsresa.
Ja, och det kan man vara med dig, Christian.
Jajamän.
Om man vill. Ja. Louise, vad står du och tänker på? Jag ser att du kliar på
hakan lite. Jag fastnade lite vid det där med omställda. Säg att ett företag skulle vilja göra en lite mera, en digital omställning, nå ut lite mera med sina tjänster som du prata om förut. Är det då möjligt att kunna kontakta er, vara med och liksom få hjälp med det? Eller hur?
Jo, men det är ju tanken, beroende på vad det är för behov som de har, så vill vi titta på det. Till exempel då, jag var inne på lite innan, om man vill se över möjligheten att hyra ut sin produkt istället för att sälja den. Då vill vi kunna titta på hur skulle en sån lösning se ut, hur skulle en sån affärsmodell se ut, vad skulle krävas för att lyckas med det. Och så vill vi då koppla på rätt kompetens för att få svaren på ett bra sätt och guida företaget i rätt riktning.
För jag tänker på, vi har ju många små producenter, så här enmansföretag, och så kanske man har liksom en halvtimme, du vet, att avsätta ibland, och sen så måste man göra ost eller sylt och så vidare, och sen så har man en halvtimme nästa dag. Skulle ni kunna hjälpa till på traven fast man har så lite tidsutrymme att lägga upp en plan eller så?
Absolut, det vill vi försöka med. Sen är det klart att vi behöver ju kunna jobba tillsammans med företagen, för annars så finns det risk att vi hittar på någonting som ändå inte kommer funka i längden, utan att vi vill ju jobba tillsammans med företagarna. Mm. Men finns det i alla fall lite tid så vill vi börja i den änden och se vart det tar oss.
Just digital omställning är ju också ett ganska vitt begrepp. Jag antar att ni utgår ifrån att hitta lösningar med hjälp av digital teknik för att kunna göra den här gröna omställningen. Alltså att det kan vara en app som har vissa funktioner eller någonting annat.
Ja, men det är ett exempel på twin transition, som vi säger ibland också. Det här är gröna omställning tillsammans med digitalisering, att den digitala plattformen då möjliggör att dela på en resurs, vilket gör att vi nyttjar den på ett bättre sätt.
Och den digitala plattformen är kanske mindre resurskrävande idag med tanke på utvecklingen och hur snabbt det går med AI och mycket annat.
Ja, men det där är också en viktig aspekt, att man håller koll på, för den digitala plattformen har också ett avtryck och också en påverkan som vi vill vara medvetna om.
Och någonstans ska ju all den här datan samlas och liksom hushållas någonstans. Den ska ju lagras någonstans. Och ett exempel som vi har sett på senare tid är ju då den kommande etableringen av ekodatacenter här uppe i Östersund runt Spikbodarna-området, för er som känner till det. Där har det ju blåsat upp en slags motsättning, kan man ju säga, kring naturintressen, skidåkare och många andra, och bygget av det här ekodatacentret och den mark som ska kunna ta sig i anspråk. Louise, vad får det egentligen kosta med en digital omställning?
Ja, men det är inte alltid lätt att svara på de där frågorna, för att oftast så kostar det mer än vad man har tänkt sig ifrån början, att man först kompromissar om en markplätt och sen kommer nästa. Och ja, det är ju bara att titta på Facebook i Luleå som etablerar sig på Natura 2000-område på flera, ja men det är etablerade gångområden förut, så att det kan bli likadant här, det är ju inte omöjligt, men då kanske man gör det misstaget att man kompromissar bort något som har varit väldigt stor del här i våra friluftsliv länge.
Men är det ändå inte ett litet pris man måste försöka vara lite beredd att vara med och betala, för att även ett sånt här ekodatacenter bidrar ju ändå till att minska klimatavtrycken?
Ja, och jag tror att det bara kommer att bli flera, om jag ska vara helt ärlig. För att vi kommer ju inte komma ifrån digital teknik. Jag tror vi använder mer digital teknik än vad vi tror. Att det står datacenter överallt, oavsett om det är här eller Kazakstan eller vart det är. Och var ens, om det drivs med vattenkraft eller kolkraft. Ja, någonstans står ju grejen och jobbar och genererar värme. Så att det kommer vi inte ifrån. Så frågan kanske man ska ställa sig är, vart håller dina servrar hus? Mm. För att vara helt grön.
Och inte minst när artificiell intelligens får mer utrymme och mer plats. Det är ju oerhört resurskrävande i alla uträkningar som ska göras.
Ja. Men jag antar att, för det har vi också hört och det har också redovisats i planerna på det här ekodatacentret, att man vill också då göra någon form av omställning för att ta tillvara på den värme som kommer att genereras där. Har du hängt med i den här diskussionen?
Ja, men visst. Det här har jag hållit på ganska mycket med i min tidigare forskning då, som jag började samtalet här med Rice i Luleå. Och det är ju att odla grönsaker helt enkelt. För att det visar ju sig att datacenter och växthus har väldigt mycket saker gemensamt. Luftfuktighet och värmen som de använder och att man kan cirkulera dessa i ett då slutet system bland annat. Det här finns det väldigt mycket ny teknik om och att det är görbart. Och, så absolut, det kommer mycket gott ur det här att vi skulle kunna producera mera grönsaker här. Att vi skulle kunna till och med bli självförsörjande.
Mm. Då får du in både det du sysslar med, symbiosen.
Ja, exakt.
Och det cirkulära.
Ja, symbiosen, samarbetet eller hur man nu vill kalla det. Så att det är det jag sysslar med.
Mm. Å andra sidan brukar jag tänka att det finns ingenting som väcker så mycket känslor som samhällsbyggnadsfrågor. Det brukar alltid röra om lite grann i grytan när det ska byggas någonting någonstans. Mm. Och det väcker alltid reaktioner. Och det verkar ligga oss ganska varmt om hjärtat att reagera på nya byggen eller nya etableringar eller för den delen nya bostadsområden eller vad det nu är för någonting. Ni behöver inte hålla med utan det var bara min lilla reflektion.
Nej, men något särskilt datacenter ändå, ja. Måste jag ändå säga.
Vad är det då med datacenter menar du?
Nej, men jag tänker att det är väldigt, de står ju bara där och går. Det är ju en låda. I princip, det är ju inte arkitekturen kanske inte är, det är ju det också i landskapsbilden. Det ska ju passa in. Men å andra sidan, ja, vad tror du bankens datacenter är? Allt du gör på Facebook, alla spel du laddar ner, allting händer ju någonstans.
Men där kanske då en region eller kommun kan liksom ställa krav på utformning och sådana saker så att det smälter in väl i en landskapsbild.
Ja, absolut. Jag tror att den här arkitektfrågan bör lyftas lite mer. Man kanske tack vare ett datacenter då skulle kunna lyfta lite wow-factor. Mm. Alltså till bygden. Nu är det ju många som vill vara...
Utveckla det lite grann.
Ja, men att det blir en dragningspunkt istället. Ja. Nu är ju ett växthus mot ett datacenter. Det är ju jättehäftigt. Ja. Visst är det det? Alltså hur har vi ens kunnat komma på det här? Ja, men att då istället göra en grej av det. Och vilka ska verka där? Kan man göra mera... lite mer konferensutbildning, alltså hur ska det här, ska det bara vara odlingsverksamhet, hur ska vi nyttja det här, den här symbiosen mer än att, ja, men att det ger inte bara mer hotellnätter liksom, till att vi utnyttjar det här till en industriturism, lär av oss, kom hit och titta liksom. Mm. Varför inte?
Här står du och droppar nya affärsmöjligheter för,
ja, men
för
jag
det här
tänker...
ekodatacentret som vi inte har hört om tidigare. Så tack för det.
Ja, varsågod.
Spännande. Och det är väl så där dina tankar går mest hela tiden?
Ja, men exakt. Det är ju lite det man får titta efter. Ja, men vilka byggnader har vi i närheten? Hur ser industriområdet ut där det ska ligga? Vilka andra industrier kan man samarbeta med? Eller, ja, eller med turismnäringen och allt det här. Så att jag menar, man får se, ge och ta lite där, tycker jag.
Det är väldigt spännande. Vi har ju redan några intressanta exempel på när företag har gått samman och samarbetat för att uppnå den här symbiosen och ökade cirkulariteten. Jag tänker på Woolpower till exempel som hade det här spillmaterialet från ullproduktionen som brändes upp först men sen upptäcktes att det här kan vi göra något bra av. Och så blev det fodral till trangiakök och det blev glasögonfodral tror jag till Synsam också.
Ja, men just det. Ja, jag fick ju ett par tofflor därifrån efter det där eventet jag var på med
dig. Just det. Det fick jag också.
Ja. Så istället för att kasta bort värdet så samverkade man då med Synsam som också är en etablering här på Frösön. Så det är ju två stora företag som finns i den här regionen. Så hittade de varandra och kom på att så här kan vi göra.
Ja, det är det som är så spännande med det här. Att bara liksom göra rätt kartläggning och ha rätt samverkan då egentligen. Man behöver ju ha den här kontakten så det inte blir ett silotänk liksom, utan måste se möjligheter gentemot varandra.
Mm. Och någonstans i det här behöver det finnas en dialog då som hela tiden är igång.
Mm. Ja, precis.
Kanske är det i projektet då?
Ja, vi hoppas att vi fick hjälpa till med det, absolut. Ja.
Vad tänker du Louise om det här initiativet som Peak Innovation tar nu då med Twin Peaks?
Ja, men jag tycker det är väldigt bra att ta chansen skulle jag säga när man väl... har ett sånt här erbjudande. För ofta när jag jobbar då är det ju det att det finns inte tid eller vilka ska man vända sig till, vilka ska hjälpa en, hur ska man tänka. Ja, men det är ju en massa frågor man vill ha svar på för att få ett paket erbjudande. Så jag tycker att det är bra att kunna få allt i ett.
Mm. Så det ni kommer med, Christian, är ju då nästan ett halvfärdigt paket för att kunna gå vidare. För att det kan ju vara så att, som du säger, att den här första tröskeln man måste komma över.
I den här frågan så får man ju också väga in att ta de här stegen och ställa om, som vi säger då. Det tar ju lite tid, vare sig det handlar om sociala omställningar eller grön omställning med digitalisering. Så är det ju någonting som man måste påbörja i tid för att liksom vara med, så man inte står kvar på perrongen när tåget går. Och också om 5-10 år då, när landskapet och spelplanen, om man säger så, kommer se annorlunda ut för att den här omställningen äger rum.
Ja, och jag är ju en sån där som kanske är lite tråkig, för att jag tänker ju alltid på värsta scenarierna. Jag tänker ju alltid kris, krig, pandemi, allt det här, och även hur ser vår vattenkvalitet ut framledes, vilka fosforutsläppande verksamheter ska kunna få finnas här, hur påverkar det vår kust, för vi sitter ju ihop i ett enda land, alltså det är ju inte bara vi här, utan allt som vi gör, det påverkar ju kusten så. Så jag tänker ju mycket på de här stora frågorna av alltså materialströms- och flödesanalyser, kan man säga. Kemiska analyser då. Ja, men vattenfrågan är väl till prio ett egentligen i varje reningsverk här. Att man... Nu hamnar jag ju lite utanför fokus här, men det berör ju alla företagen, att vi ska kunna ha rent vatten framöver.
Men vad menar du att man behöver få ordning på den stora bilden?
Ja, vi behöver få ordning på den stora bilden. Också. Vi ska vara beredd på den här omställningen. Att göra de här risk- och scenarioanalyserna redan nu. För 5-10 år, då står vi där och att nu har vi förhöjda värden av fosfor här. Vi kan inte släppa ut vissa saker och så vidare.
Mm. Men att jämtländska företagen tar ett steg inom den här stora bilden finns ju de också med, tänker jag.
Ja, absolut.
Så att på något sätt så bidrar de ju också till det cirkulära.
Ja, givetvis. Ja. Men det jag menar är ju att man gör alla förberedelser, för att om man inte förbereda inför den här omställningen, för att det säkerligen kommer komma en till pandemi, att det säkerligen kommer komma förhöjda värden av någonting, att det säkerligen kommer komma kanske något typ av importstopp. Ja, men då har vi i alla fall en lösning på de här sakerna.
På hemmaplan menar du?
Ja, ja, det är det jag menar, att alltså man ska vara förberedd.
Kan man säga att det handlar en hel del om att framtidssäkra både företagen via den digitala och gröna omställningen och den stora bilden?
Ja.
Du pratar om risk och nästan worst case scenario, Louise.
Ja.
Och så pratar vi en hel del om begreppet hållbarhet. Någon klok människa viskade i mitt öra en gång att de här sakerna går nästan in i varandra. Liksom samma sida av ett mynt.
Ja, det låter ju väldigt fint.
Förstår ni vad jag menar?
Ja. Jo, men det handlar ju om att bygga ett motståndskraftigt samhälle,
ja,
tänker jag.
Och det pumpas vi ju fulla utav nu. Det kommer ju budskap varje dag om att vi ska bygga upp vår beredskap och vår motståndskraft. Men då handlar det ju om potentiellt krigshot mot Sverige och de bitarna. Men i det här fallet så kanske det handlar om man tittar på just hållbarheten. Kanske inte handlar om just bara de bitarna. Om man tittar på till exempel energianvändning då, Christian?
Mm. Ja, nej, men tänk vad häftigt egentligen om vi kan lyckas med det, att skapa ett ekosystem där vi kan nyttja resurser som vi skapar i Jämtland, som vi är mer eller mindre självförsörjande på. Då kan vi såklart uppnå en motståndskraft, resiliens liksom, som region, samtidigt som vi blir mer hållbara. Jag tänker även på råmaterial, att använda de material som redan är i rullning, om man säger så, eller finns i produkter på olika ställen, snarare än att vara beroende av att kanske bryta nytt någon annanstans. För rätt vad det är så dyker det upp något problem. Det blir liksom brist på halvledare, har det ju varit någon gång här. Och,
eller att någon oljepråm i Röda havet blir stående och transporter kan inte komma fram.
Precis.
Det ser vi också exempel på.
Så om vi kan få bort det beroendet så har vi mycket vunnit.
Kan man säga att det finns någon region, ort eller någonting annat, Louise, som är för närvarande rätt bra eller bäst till och med på digital och grön omställning som du har stött på?
Jag tycker
eller kartlagt till och med.
Ja, alltså just med den digitala och gröna omställningen kanske ni har bättre koll på än mig. Jag är mer på materialsidan och så.
Ja, Christian, har du gjort några efterforskningar?
Ja, men lite grann så har vi ju spanat. Jag tänker ett intressant exempel är ju Lindholmen och Göteborg. De har gjort ett stort arbete på liksom att skapa en digital tvilling av staden. Och det är ganska inspirerande för att då helt plötsligt kan man få en transparens i ja, men vart har vi stora energiåtgångar någonstans? Eller hur kan vi optimera det här systemet och därigenom kunna ta medvetna och bra beslut för att ja, men minska resursanvändning?
Och, ja, man går in och tittar på den här virtuella digitala tvillingen för att se vad får man fram där? Fakta? Alltså.
Ja, precis. Och liknande exempel finns ju för bostadshus där man kartlägger energiåtgångar och så kan man mappa det mot väderprognoser så att man liksom proaktivt justerar uppvärmningen av ett hus och genom det kan man också minska sin resursåtgång.
Det är en häftig värld vi lever i. Men det här erbjudandet då, Christian, om vi borrar ner oss lite grann i det som kommer från Twin Peaks och Peak Innovation.
Ja, precis.
Hur ska vi få tag i de här företagen?
Ja, vi hoppas att många nappar på den här podden nu och sen så kommer vi ju fortsätta och sträcka ut handen genom de nätverken vi har. Också visa på erbjudandet genom våra kanaler, sociala medier och hemsida och så vidare. Och sen hoppas vi få igång en dialog. Vi har ju redan ett antal bolag inne som vi pratar med och tittar på nästa steg. Och det kan ju till exempel då vara olika typer av kunskapshöjande insatser, att vi skapar en workshop där vi gemensamt gräver i vad nästa steg kan vara. Och utifrån det så tittar vi på eventuella finansieringsmöjligheter, kanske att man behöver ett partnerskap någonstans som vi också kan hitta genom våra nätverk. Eller
och när du säger hitta testbädd, så handlar det egentligen om att hjälpa de här företagen att till exempel hitta finansieringsmöjligheter eller testbäddar som ni ofta pratar om.
Ja, precis.
Provmiljöer. För att ni samverkar också med Mittuniversitetet i det här.
Ja, precis. Vi befinner oss där i den här triple E, liksom vi säger ibland. Att försöka skapa den här samverkan mellan akademi, näringslivet och offentlig sektor. Då.
Jag tycker det låter som en unik och häftig möjlighet för många jämtländska företag, Louise.
Ja, det gör det verkligen. Ta chansen, säger jag, för att det här efterfrågas.
Hörrni, tack för att ni kom hit idag till Jämtopia, till podden.
Ja, tack så mycket, kul att vara med.
Ja, Christian Bremer, projektledare för Twin Peaks, glöm inte bort det. Och Louise Mattsson från Symbios Sweden.
Tack så mycket, tack.
Sköt om er.